A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och välkomna till Författarpodden. Jag heter Frida Skybäck.
Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 13 av Författarpodden. Där vi idag ska ge oss in i det snåriga ämnet kring lögn. Och hur okej det är att ljuga och förvränga verkligheten i sin strävan efter fiktion. Och hur fri är egentligen en författare att använda riktiga personer i fiktionen och modifiera verkligheten för att få den att passa sin berättelse? Det och mycket mer ska vi kasta oss in i idag. Så jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig, Frida, som vanligt. Hur viktigt känner du när du som skriver historiska romaner att liksom det är en korrekt historia som du, eller en, vad ska man säga, en historisk kontext som är korrekt som du återger i din berättelse?
Ja, jag tycker ju absolut att det är viktigt att ha någon slags riktig, korrekt utgångspunkt. Men jag har ju kommit fram till själv att det är nästintill omöjligt att skriva någonting som är helt 100% sanningsenligt. Och det tror jag beror på flera olika saker. Jag tror att för det första så vet ju jag, ofta så sitter ju jag i en situation där jag vet att det här är vad som förmodligen skulle ha hänt just i den här situationen. Men om jag gör så, då kommer den dramaturgiska kurvan att dö. Då kommer inte det här bli spännande eller roligt. Så att någonstans måste jag ibland frångå sanningen, om man ska säga. Och det är ju faktiskt fiktion jag skriver. Däremot så gör jag ju, som jag har pratat om innan, mycket research, och jag vet för det mesta vad som är liksom riktigt när jag skriver. Och jag fick faktiskt jag hade en diskussion en gång med en konstlärare som på gymnasiet, som han, vi målade någonting, jag gick en konstkurs och så målade vi någonting. Typ om det var landskap eller kanske hus, eller jag kommer inte ihåg. Men i vilket fall så var inte mitt perspektiv var inte helt korrekt. Alltså man kunde se att det inte stämde helt perfekt liksom. Och då sa jag att ja, men det finns ju jättemånga konstnärer som gör så. Det är väl okej, alltså det får man väl välja själv så. Och då sa han att ja, det kan man göra, och du vet Picasso, ja, man får ju, när man går på gymnasiet så kan man ju vara lite så argumentativ. Men då sa han att självklart kan man göra det, men först måste du kunna alla perspektiven. Du måste kunna göra det riktigt. Du måste ha full kontroll på det. När du väl har det, då kan du förvränga perspektiven hur mycket du vill. Då är det fritt fram. Och det har jag liksom burit med mig. Jag tycker att det var ett väldigt bra tips. Och jag använder liksom den teorin, eller vad man ska säga, när jag skriver, att så länge jag vet hur det borde ha varit eller hur det borde ha gått till, så är det okej om jag liksom böjer lite på sanningen för att min historia ska bli så bra som möjligt och så intressant och så rolig som möjligt. Alltså det är inte hela världen om det är en annan färg på en klänning, eller om alltså sådana här små grejer, så jag kan känna att jag vill såklart göra det så riktigt som möjligt, men hellre en bra historia än att allting blir helt korrekt. För jag har ju själv läst många historiska romaner som är tråkiga just för att det är liksom nästan ett uppräknande av detaljer. Att det inte blir levande då, att det är mer fakta än fiktion. Och det tycker jag det är lite tråkigt i en fiktiv berättelse. Så att, ja, det är en avvägning, men hur tänker du då? Vad har du för förhållande till sanningen? För du har ju både skrivit fiktion och fakta. Hur tänker du kring det?
Ja, jag tänker jättemycket på det framförallt. Jag tycker att det är... Alltså om jag fick välja helt fritt, då skulle jag ju ta och bara göra en så här goffig massa där jag blandade ihop sanning och fiktion. Och kunde liksom kalla det sanning fast jag fick göra det till fiktion. Om du förstår vad jag menar. Låter ja. Lite flummigt. Men ja. Att jag skriver ju väldigt gärna nära egna erfarenheter och faktiska händelser. Men i en fiktiv, alltså i prosa och som, ja men, som en berättelse och inte som, jag vill helst inte vara bunden till verkligheten för mycket, för att då är jag ju som du beskriver det där, att du ska ju helst återge det så korrekt som möjligt. När jag skrev min reportagebok till exempel, då var det ju jätteviktigt för mig att allting i den var sant. Och att det var sant i den bemärkelse att jag hade liksom, ja men att de anekdoter som kanske var lite vaga om hur, alltså att det var tydligt att det kom från en persons mun, alltså att det var en anekdot. För att då kan ju läsaren själv förstå att så här, om det här är en anekdot som någon berättar, så är anekdoten formad av den som berättar den också. Att jag ju försökte väldigt tydligt skilja på vad som var så här, det jag ställde upp fakta kring hur det hade sett, ja men just med internatskolor så här, hur byggdes de och när, och sen när det var liksom berättelser som var mer gestaltande kring vad som hade hänt på skolan och så, då ville jag ju gärna att det ska vara mer, ja men en berättelse med den typen av flyt som fängslar på det sättet istället. Men jag tyckte att det var jättesvårt att skriva fackbok för att det är så viktigt att allting är korrekt. Att det är årtalen, för du kan inte sväva iväg på årtal, du kan inte sväva iväg på vad personer heter, du kan ju byta ut namn på folk, men då är det också viktigt att om de vill vara anonyma, att de är det på ett sätt så att de inte röjs. Och sådär. Så jag tycker ju, alltså fiktionen är ju mycket friare, för där kan du, tycker jag, låna väldigt mycket av verkligheten utan att det märks. I fiktionen. Det märks ju kanske av de som känner det väldigt väl. De kan ju tycka att så här, oj, det här handlar ju om dig. Men det är de flesta som läser ens böcker vet ju inte vem jag är. Så då, på det sättet kan jag använda hur mycket som helst av min egen person och mitt liv och så. Även om jag... Ja, det är klart att jag vill helst inte bara skriva böcker om mig själv. Det är inte så kul i längden heller. Hur lockande det än kan låta.
Ja, men sen är det ju så också att det finns ju inte bara en sanning. Alltså vad du än skriver om så finns det ju inte bara en sanning, ett sätt att se på det. Det är ju alltid subjektivt och du kommer ju alltid påverka det på något sätt. Mm. Alltså med din, det är ju alltid någonstans ditt perspektiv. Eller det går ju inte att helt friställa sig från att vara 100% objektiv. Och jag kan, ibland kan jag bli lite irriterad när man diskuterar historiska romaner. Jag vet att Jan Guillou fick kritik för sin senaste bok för att det var några karaktärer då som inte var medvetna om vad som skedde i Tyskland under andra världskriget, som just inte var riktigt medvetna om vad som hände med judarna, tror jag, framförallt. Och då menade, var det flera experter som gick ut och sa att alltså, de flesta visste vad som pågick. Och så kan man inte göra, för så var det inte, utan de flesta var medvetna om vad som skedde. Och då kan jag tycka lite att ja, men om det är en fiktiv bok, alltså du kan ju aldrig gå och säga att det var så för alla. Måste alla fiktiva karaktärer representera någon slags genomsnitt? Alltså det är ju, då blir det ju inget roligt.
Nej, det håller jag verkligen med. Och det kan jag hålla med om just det, alltså inom facklitteraturen också lite. Jag fick ju ett brev där jag anklagades för min slapphänta hantering av sanningen av en släkting. Och då kände jag att det är ju inte, jag har inte farit med osanning, men jag har min subjektiva berättelse som jag berättar med förankrad i verkligheten och sanningen. Och sen har den andra personen sin verklighet och sin syn på världen. Och att så är det ju i både fiktion och verklighet. Och det är klart att det är jättetråkigt. Nu har inte jag läst, jag har inte läst boken som debatterades, Jan Guillous bok och sådär. Men jag tänker att det är klart att karaktärer måste kunna vara helt knäppa i huvudet utan att jag ska stå till svars för deras åsikter. Det är väl det som är lite av skärmen med att få hitta på, att du kan skapa någon som inte är särskilt lik dig.
Ja.
Så det, eller som kanske inte var som i tvärsnittet av en person på 1940-talet eller när det handlar om den här boken.
Ja, för jag menar även om jag skriver ju om kvinnor på 1800-talet i min bokserie, och även om liksom 99 av 100 kanske inte hade vågat rymma från sitt bröllop eller liksom vad det nu är, så fanns det ju säkert en person som skulle ha gjort det. Alltså det är ju bara för att de flesta inte gjorde det eller normen inte var så måste man ju kunna få utforska att liksom andra, alltså det vet vi att det har alltid funnits människor som har gått emot historien. Men jag har lärt mig av erfarenhet att när det handlar om, när jag skriver så aktar jag mig ganska mycket för att använda, alltså riktiga historiska personer, riktiga byggnader, alltså jag skapar ofta fiktiva byggnader, fiktiva gator, fiktiva platser och fiktiva personer, för att det är ju jättesvårt, alltså om du skriver om en riktig plats till exempel, om mina böcker skulle utspela sig på en gård som fanns på riktigt, alltså den researchen man måste göra då och alla detaljer du måste ha koll på hela tiden, det skulle ju äta upp hela boken. Det skulle vara
och sen dyker upp någon gammal släkting som har åkt upp på den där gården och bara, va? Du drar vanheder över min släkt.
Ja, men precis. Det är ju livsfarligt. Så det är ju tips till alla som skriver att skapa fiktiva platser och akta er för att använda riktiga personer. Då får ni vara väldigt... Alltså jag har liksom kungligheter och sådär med väldigt kort. Och då är det extremt väl researchat och väldigt, väldigt så begränsat. Så att, ja, nej, jag vet inte, men det är ju en jätteintressant diskussion, för hade ju varit tråkigt om man bara fick hålla sig till sanningen även i fiktion, eller hur?
Ja, det håller jag med om. Men sen kan jag också tänka, det är ju just det du skriver historiskt, att ju finare eller liksom högre klassen en släkt du forskar om har, desto mer väldokumenterad är den ju också ofta. Så att det är därför det blir ju så här, det är mer, ju liksom högre upp i klasserna du vill skildra något, så desto bättre är det att bara hitta på något eget, tänker jag. Ja. Annars finns det ju research att göra till du dör, typ.
Ja.
Om jag så tänker jag på min egen släkt i alla fall, det finns ju hur mycket böcker som helst om dem och sådär. Men jag tänker så här, när du har liksom hittat verkliga brev och sånt. Och kan det vara så att du så använder ett verkligt brev i din fiktiva berättelse?
Ja, jag kan absolut använda alltså tankar och känslor och till och med uttryck. Det gör jag jättemycket. Och det tror jag är lite grunden. Alltså det är någonstans där, för mig så ligger äktheten mer i hur människor kände och uttryckte sig, snarare än om de har rätt färg på klänningen. Även om jag såklart vill att alla detaljer, alltså så här, det är ju viktigt. Jag kan ju inte säga så här, nu ska min man åka iväg och kriga i första världskriget. Det heter det ju inte, men du förstår, på 1800-talet, alltså sådana missar kan man ju självklart inte göra, men ibland kan jag vara så här: okej, det var vanligt att de åt kanel på 1850-talet men inte 1846, men jag gör ett undantag. Så.
Men när du pratar om färg på klänningen, var det väldigt olika färger?
Nej, det tror jag inte. Eller? Men jag, det är inget som jag har lagt ner sådär oändligt mycket tid på. Men ofta så är det ju så att säga så här, hon hade en klänning i det och det tyget, då har jag ju ofta läst i ett brev eller en dagbok. Så då utgår jag ifrån att åtminstone en person hade en klänning. Det går att försvara liksom. Det är så jag tänker. Ja, men om man då skriver en bok och använder sig av riktiga personer, för det är det ju många som gör, och jag vet ju att du har gjort det, Agnes. Hur ska man göra då? Hur ska man tänka? Brukar du till exempel fråga folk om lov när du skriver om dem?
Alltså, jag alltså, då, i min roman så är ju karaktärerna är ju fiktiva, även om det är många som har inspirerats av verkliga människor och sådär. Och jag har väl inte, jag har ju lånat jättemycket egenskaper av andra människor, och jag kan nog inte påstå att jag har frågat någon om lov. Sen har det inte varit en specifik person, så det här är ju verkligen till exempel min syrra liksom.
Mm.
Utan då har det väl varit någon som kanske är någon annan, som har, alltså en kompis som har lånat egenskaper av min syrra till exempel. Men däremot så brukar jag, det känns ju som det är ett så här stående skämt. Jag vet inte om det är det bland alla författare, men att så här, när man hänger med folk att så här, ja, men jag ska nog skriva en bok om dig typ. Eller så här, vad handlar din nästa bok om? Ja, den handlar om en person som heter samma som du, som bor i samma stad som du. Typ sånt brukar vi skämta om. Men det är ju mer så här skämthot. Det är inte, jag tror att jag, alltså jag tror att det blir lite vanskligt på något sätt om du frågar någon om lov att göra en karaktär av den, för då tänker ju den att det är en självbiografisk bok.
Mm.
För att det är så fort jag säger det, så fort du går liksom in på detaljnivå vad som är sant och vad som inte är sant i en roman till exempel, då är det ju kört, tror jag. Du ska ju akta dig för det. För att då kommer du ju, då sätter du dig i någon typ av, ja, jobbigt läge. Där du plötsligt säger, oj, men vänta, allting flyter ju faktiskt ihop på ett sätt. Så att jag skulle säga, alltså, just att jag gillar ju det här att vara i verkligheten. Och just det här med brev och så. Jag har ju så här hur mycket liksom brev och dagböcker och grejer som helst från historien i min ägo. Och där kan jag ju känna att så här, ibland att just att breven, de säger så mycket i sig själva, så jag tänker så här, gud, där skulle man ju bara kunna med som sig självt.
Mm.
Men där tror jag också att så här, i och med att det ligger nära mig, så blir det helt ointressant för en läsare att läsa det. Alltså det är bättre att göra fiktion av det, tänker jag där.
Mm.
Om du förstår vad jag menar. Ja. Gud, det känns som jag är helt. Men att jag tycker att det är svårt. Jag tycker att det är svårt att bena ut vad för typ av fiktion jag vill skriva. För ju närmare verkligheten jag ligger, desto bättre tycker jag ofta att det blir.
Ja, just eftersom du skriver alltså om dig själv och det du har upplevt på ett väldigt tydligt sätt. För det gör ju jag också. Alltså mina böcker handlar ju också om saker jag upplevt och människor jag har träffat och saker jag läst om i tidningen. Det är bara att eftersom jag förlägger det i en annan tid så maskerar ju jag det. Det gör ju inte du.
Nej. Och det är ju ett skönt sätt att liksom fly från så ansvaret för hur verklighetstroget är det här. Liksom. Eller fly var ju dåligt. Men att placera i en annan kontext, och jag gör inte det. Och jag vet inte om det. Alltså det är ett aktivt val jag har gjort att så här, nej, men det ligger i en tid där huvudpersonen är lika gammal som jag är i den tiden, och vi rör oss i en miljö som jag har rört mig i, och hon bor i en miljö som jag har bott i, och hon är en hon som jag liksom, och så där, och så händer det massa saker, och då ska plötsligt läsaren tro på att det som händer huvudpersonen, det händer minsann inte mig. Och det fattar jag kan ju vara förvirrande, men samtidigt så tror jag att det är där som är så här, det flyter ihop mer och mer i romaner nu. Och just så här, vad är, ja, men en självbiografisk roman till exempel? Finns det? Mm. Eller är det inte en roman då? Är det en självbiografi? Eller vad, liksom, vad ska man dra gränsen någonstans? Men att jag, nej, men alltså det är ju problematiskt om jag liksom använder en verklig persons namn. Ja, men som Carina Rydberg när hon skrev, var den högsta kasten den hette, när hon skrev alla, hängde ut alla med riktiga namn. Att då blir så här, nej, men det är en roman fortfarande, fast det är inte det, för att allt har hänt, typ.
Ja, jag vet att hon sa det, att om hon säger att det hon skriver om har hänt på riktigt, då tror ingen på det. Och säger hon att men allt det här är fiktivt, då tror alla att det är sant. Att det spekulerades väldigt mycket kring hennes böcker. Och det är ju intressant att få, alltså, ja, och får man smutskasta någon i en roman? Skulle jag kunna skriva om någon gammal pojkvän och liksom, men säga att han är fiktiv, men använder hans namn och hur han ser ut och var han bor och vad han jobbar med, och så bara riktigt, alltså verkligen göra ner honom? Får man lov att göra så?
Alltså det verkar ju vara väldigt fritt. Och det är ju särskilt de här fiktiva självbiografierna som handlar om kända människor som handlar om dem, fast det är inte de som har skrivit dem liksom. Det är ju precis samma sak. Och jag tänker att i och med att så här stämningsansökning, eller vad ska man säga, folk har inte stämt varann så mycket i Sverige så här historiskt. Men jag kan tänka mig att du Att, alltså, om folk börjar stämma dig för grejer, då kanske folk blir, alltså, fattar blir räddare. Men ja, i nuläget så känns det ju som det är väldigt svårt att vinna någon typ av strid där du får så här, där du har blivit utsatt för förtal av någon i en roman, för du kan alltid säga att det är en roman.
Ja. Ja, och det är ju rätt härligt. Alltså, på det sättet har man ju en viss makt som författare, som August Strindberg sa, vi ses i min nästa roman. Alltså, det är ju rätt härligt att kunna göra det. Och det är kanske därför, det finns ju en del böcker som handlar om förlagsvärlden och förläggare och agenter och liksom hela den branschen. Det är ju säkert många som passar på att hämnas lite eller ge lite tjuvnyp eller sådär i böcker. Det tror jag i alla fall.
Åh, vilken bra idé du gav mig nu.
Ja, men alltså, det är ju väldigt, alltså, det är ju ett, särskilt om man är då en läst person. Alltså, till exempel hela den här Hugo Rask-diskussionen är ju intressant med Lena Andersson.
Åh, herregud.
Vad säger du om det?
Alltså, jag blev så irriterad på det. Liksom hela grejen, att Hugo Rasks alias Roy Andersson kliver ut och säger, jag är Hugo Rask, jag har inte läst boken, men det är jag. Mm. Och Lena Andersson säger bara, nej, det är en fiktiv bok. Och Roy Andersson bara, nej, men vi hade en relation, jag förstod inte att den var så viktig för henne. Och att bara säga, men jag tycker ett sånt övertramp, det är helt galet. Mm. Det är att förminska hennes liksom kreativa person i att bara så här, nej, men hon kan ju omöjligt skriva påhittat. Mm. Så att det är klart att det är jag, för vi var ju ihop en gång i tiden och han har ju en ateljé. Jag har ju jag med. Eller vad tänker du, Frida?
Ja. Nej, men det är ju så, alltså, verkligen väldigt konstigt och korkat. Han måste ju ha ångrat sig sen, hoppas jag. Och media gick ju verkligen igång på det. Det var ju en väldigt spännande historia. Nej, och som vi pratade om lite innan, det här att det är ju sällan män som får den frågan, om de skriver fiktivt eller om de skildrar kvinnor på olika sätt, så undrar ju ingen vem det är de har baserat den kvinnan på.
Nej, hur många frågat Roy Andersson vilka alla kvinnor som finns i hans filmer, vilka de är? Det är ju ingen som har kommit på den tanken, för han är ett geni som skapar en massa fiktion. Och massa kvinnogudinnor som man kan liksom plocka ur fantasin. Så att jag tycker att det är ju jättevanligt. Alltså,
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nu får ju nästan alltid frågan, så hur självbiografiskt är det här? Är det självupplevt? Har du gjort det här? På en helt annan utsträckning än män, fortfarande, tycker jag. Jag tycker att det är liksom påtagligt inom litteraturen när personer skriver böcker, vad är för typ av frågor du får i intervjuerna. Hur får du det, frågan, mycket?
Alltså, jag får faktiskt inte det alls. Och jag tror att det har att göra med just den historiska kontexten. Jag kommer ihåg att när jag skrev min deckare, så var det ju många som, alltså framförallt var det många som var nyfikna på, är jag med eller finns det någon karaktär inspirerad av mig? Och jag berättade lite om att men här är det inspirerat faktiskt lite av vår arbetsplats eller det, den och den platsen. Och det tyckte jag alla var väldigt spännande och var väldigt nyfikna på. Men aldrig har någon frågat om mina historiska romaner. Om det. Så jag tror att man just när det är i en annan tid så kommer man undan med en hel del. Även om man blir granskad kritiskt och mer när det kanske gäller så här detaljer och hur sanningsenligt det är.
Ja, så kan det nog verkligen vara. Kanske var därför jag drömde om Herman Lindqvist i natt. Att han skulle komma in och skärskåda din.
Ja, Herman, du är välkommen.
Men jag tänkte på det där med att fråga om lov av personer och så. Att där, jag brukar fråga om det är folk som vill ha med sina namn, brukar jag göra. Och om de vill det så skriver jag in dem någonstans. Får de heta något.
Men nu pratar du någonstans. Om när du skriver faktaböcker.
Ja, fiktion. Ja, ja. Precis.
Ja, ja.
Att liksom, ja men... Ja, nu försöker jag komma på ett exempel på namn som inte är ett verkligt namn för någon jag känner och kommer inte på något. Men ja... Frida är ett bra exempel. Frida, vill du vara med i min bok? Ja, men nu skriver jag in det här. Du får vara det här butiksbeträdet sedan 22.
Men det skulle man kunna ta betalt för. Folk som vill vara med. Jag skulle vilja vara med i din bok. Ja, men en sida kostar 1000 kronor. Så kan du själv välja vilka attribut du vill ha.
Vill du ha ett helt kapitel, då blir det mer.
Ja, precis.
Vill du vara med i slutscenen? Vill du vara hjälten, då... Nej, då blir det 100 000.
Nej, men eller så kan man säga så här, du får betala 20 000, annars kommer jag skriva en bok om dig.
Så kan man också säga, det var smart. Har du någon sån halhake på någon, tror du?
Oj, 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 men alltså det behöver man inte ha. Man kan ju bara hitta på grejer. Det är ju ett fantastiskt sätt att hämnas på. Gud vad roligt det hade varit. Nu blir jag jättesugen på att skriva en sån bok.
Ja, jag har också ett nytt bokprojekt på gång faktiskt.
Ja!
Att jag ska för första gången i mitt liv använda den klassiska dramaturgiska kurvan enligt grekisk berättarteknik för att skriva en bok.
Heja, heja! Och, gud vad spännande!
Yeah! Så jag har fyllt i här hittade en liten sida. Jag hittade den faktiskt för länge sedan. Men jag fyllde i att min bok ska vara 250 sidor lång. Och så har jag fått där tidmarkeringar för vad ska hända när. Så det ska jag börja med nu, tänkte jag. Vad tror du det kommer gå för mig, Frida?
Ja, jag tror att... Jag tycker det ska bli jättespännande om du kan ge oss lite uppdateringar här i podden hur det går.
Absolut.
Jag vet ju själv, jag tror att kanske kan det vara jättebra. Alltså som lärare vet jag att det kan, ibland kan det ju, för vissa människor är det ju otroligt viktigt att ha så här en väldigt tydlig struktur att följa. Det kan liksom släppa loss kreativiteten. Men för mig personligen så hade jag nog känt mig väldigt liksom strypt, hämmad av att ha en sån att, nu måste det här hända, nu måste det, usch vad hemskt. Nej, det hade jag inte gillat alls. Jag är mycket mer fri på något sätt i det skapandet.
Så. En fri själ.
Ja.
Så att, ja. Men jag känner lite tvärtom, att jag är så himla utmattad efter att ha liksom återigen kräkts upp en bok, som när den väl har kräkts upp. Så ser jag att, oj, men den har ju faktiskt typ den kurvan. Lite. Men det kanske hade varit lättare att hitta den om jag hade haft den med från början. Men så tänkte jag ju varje gång. Men nu tänker jag så här, nej, nu ska jag liksom gå ut så hårt att jag ska så här, på den här sidan här ska det här börja hända med den här personen som jag har bestämt i förväg finns liksom. Helt nytt, dramatiskt start på 2015 för mig. Det här är året som det ska bli ordning och struktur i mitt skrivande.
Gud vad spännande, Agnes. Ja, men jag ser verkligen fram emot att läsa den här bestsellern, för det kommer det ju bli. Det är väl ett bestsellerrecept.
Ja, men det är ju det som är utgångspunkten. Att det är ju så här jag skriver min bestseller. Det här har kommit till mig i en dröm. Eller inte riktigt i en dröm. Man kan säga att det kom till mig. Jag var väldigt sjuk. Det hörs lite fortfarande i min röst nu efter nyår. Och då så var jag så sjuk så att jag kunde bara ligga helt stilla och blunda och tänka. Jag orkade liksom inte titta, ingenting. Och då kom det massa bra tankar. Så jag, dels blev jag väldigt peppad av vårt sista avsnitt av just att så här, 2015, vilket jäkla år, vad mycket skoj vi kan hitta på. Både ihop och var för sig. Och sen när jag var sjuk då också så bara, men nu kanske jag bara ska praktiskt påbörja det här året på något sätt. Och det ska jag vara med det här skoja, dramaturgiska, fulländade bästsäljarverket.
Ja, jag ser verkligen fram emot att läsa det, Agnes. Jag hoppas att det kommer gå jättebra. Och det ska bli superspännande att höra hur det går och hur det känns att följa ett recept, ett riktigt bokrecept.
Du Frida, kommer du ihåg, jag tror det var typ 2008, så kom det ut en bok av en kvinna som heter Monica Antonsson som ifrågasatte Lisa Marklunds bok Gömda. Som ju var en sann historia. Där hon, Monica Antonsson, hon hävdade att det var inte en sann historia. Hon ställde liksom upp massa bevis i den här boken för att varför Gömda inte var på riktigt. Kommer du ihåg, var du med då?
Jag kommer ihåg det. Och jag kommer ihåg det för att jag läste Gömda och tyckte liksom den var väldigt spännande.
Okay. Vad tänkte du då om allt som hände med det här?
Alltså ska jag vara helt ärlig, eftersom jag är liksom en fiktionens författare och gillar, jag reagerar inte jättemycket på det. Jag har lite svårt att förstå att folk blir så upprörda, men uppenbarligen är det ju någonting som folk går igång på. För det var ju många som blev väldigt arga då, för att Lisa Marklunds bok Gömda handlar ju om, hon menar ju då att det är en sann historia om en kvinna som flyr från sin man som misshandlar henne och hotar henne på olika sätt. Och då menar den här journalisten att alltså vad jag kommer ihåg är ju att hon menar då att den här, att det inte alls är sant det som händer i boken, att Lisa Marklund har förvrängt sanningen väldigt mycket. Att det är mycket som är fiktivt och att framförallt så tycker hon ju att den här mannen smutskastas. Alltså att han liksom inte riktigt får, att han anklagas för massa grejer som han inte har gjort och sådär. Och att liksom han anklagas för saker och att han har svårt att få upprättelse. Det är vad jag minns i alla fall. Så att det blir ju, det blir ju ramaskri och det är ju intressant. Till slut fick de ju ändra det här från att vara då en sann historia eller dokumentärbok till att bli då en skönlitterär roman, vad jag förstår. Alltså att de flyttade om den på bibliotek och sådär, att den inte fick bli kallad för det. Och Lisa Marklund, de menar ju då att det enda som har ändrats är, alltså att hon bara ändrat fakta för att liksom skydda personer då som annars skulle ha farit illa eller hängts ut på olika sätt. Så det blir ju en debatt, men det var ju väldigt spännande för just det här med, vad är en sann historia? Får man säga att det är en sann historia om det inte är det? Får man skriva en självbiografi som inte är sann till exempel? Alltså kan jag skriva en bok om mitt liv och så bara ljuga hur mycket som helst? För det hade ju varit ett roligt projekt.
Ja.
Men tydligen blir folk sura då. Det verkar vara väldigt känsligt. Var det inte någon författare i USA som gjorde något sånt?
Jo, det var alltså, eller det den som jag läste, vad heter den här, Tusen små bitar för, det var väl kanske lika många år sedan som det här med, ännu länge sedan kanske den kom. James Frey heter den i alla fall. Och den var också så här en sann berättelse. Och jag tyckte den var en jättebra bok. Det handlar ju om liksom en kille som hamnar på rehab. Och så börjar han liksom så här försöka förklara inte varför han är där uttaget. Och minns massa saker från barndomen. Och så här. Och den var ju också lanserad som en sann historia. Och blev ju jättehypad. Och Oprah Winfrey älskade den. Och sen så visade sig att det var vissa delar av den som också var fiktiva. Och det blev också så här, folk stämde honom liksom, i USA, som för att han hade snott deras tid för att läsa den här boken och Oprah tog sin hand från honom och jag vet inte, det var så här, hur mycket drama som helst. Och det blir som på något sätt att så här, det här, att sanningen är väldigt upphöjd. Alltså att jag tänker, för jag fick också någon kommentar, eller när jag läste någon recension om min första bok, och då var det också någon som hade skrivit såhär, ja, och det gör det ju extra spännande att den sägs vara självbiografisk. Och där kommer man ju undan lättare för att liksom så här, men den säger sig vara en roman och sen så kan folk spekulera kring om den är självbiografisk, men i det här fallen, båda de här fallen, så har det ju varit en bok som uppges vara självbiografisk. Det är det som är dess styrka. Liksom. Men frågan är, tar det ifrån den där styrka om den då inte är det? Jag tyckte ju inte, jag tyckte den var ju, stod ju lika bra för sig själv ändå, den här boken. Och det var ju uppenbart att han hade gått igenom hela den här resan. Sen var det ju att det var så olika personer i boken som jag förstår som liksom inte... Ja, men som var dramatiserade mer och kanske ihopslagna och fick putsade för att passa dramaturgin och sådär. Så jag blir inte så chockad. Alltså jag tycker inte att det är jobbigt. Jag fattar problematiken liksom. Men om det är min historia som jag väljer att putsa till, det händer ju i alla sammanhang alltid. Det finns väl inte en enda typ dokumentärfilm som egentligen är 100% sann. Du har ju alltid skapat en historia för att kunna berätta historien överhuvudtaget. För att åskådaren eller läsaren förväntar sig att det ska hända vissa saker. Liksom, att det kan inte bara vara en helt stillastående berättelse där ingenting händer, för då blir det inte så spännande.
Nej, men precis, det är ju det. Alltså, hade han då, om vi bara ponerar att den här James Frey då inte hade gjort så, utan bara berättat sin historia rätt upp och ner, då hade det förmodligen inte blivit någon bestseller. Då kanske det inte hade varit alls lika läsvärd eller intressant eller älskad av Oprah. Så det är inte så himla konstigt att man... Alltså det är det man har som jobb när man skriver böcker, när man är författare. Mm. Det är ju att skapa en historia som liksom är läsvärd. Mm. Och det är ju sjukt. Jag tror jag får med att jag har inte läst boken, men jag kommer ihåg att jag sett på tv att han får typ träffa Oprah igen och ska typ be om ursäkt för det som har hänt. Mm. Och han är ju helt förstörd. Alltså han är ju så här, det är ju typ som han har mördat en president eller något. Han sitter där och liksom huvudet hänger och han har gått under jorden. Och hela hans liv har blivit jättepåverkat av det här. Att han är så hatad liksom för det här. Det är ju rätt galet.
Ja, men det blir så, just i så här det svulstiga USA så blir det så, sån motsägelse på något sätt. För att allting är så himla fabricerat där på så många sätt. Ah. Och samtidigt så är det som att liksom den här kärnan av vad som är någons egen sanna berättelse, den är liksom okränkbar. Om någon har då stoppat in en enda påhittad grej i en bok så är den plötsligt inte en sann berättelse längre. Och det är ju jätteintressant och så här, vad är sanning liksom? Hur mycket kan jag... välja att få fram, alltså tänk om det är själv att jag vill få fram min syn på hur min resa var för mig, då kanske jag behöver gestalta den på ett annat sätt än hur det faktiskt hände också. Det finns ju massa olika sätt att se på det, tänker jag.
Ah.
Men att jag tror att det är därför som det är det är så mycket lättare då istället att säga att det här är en roman som är inspirerad av mitt eget liv, för då kommer du undan allt det där. Det är inspirerat, men det är inte... Det är fortfarande liksom inte... Och det kan jag känna att... Jag har faktiskt läst flera personer som har så här, skrivit romaner. Där var bland annat en... Hon hade skrivit en roman som handlade om en kvinna som förlorade sina barn eller någonting. Och så var det ett förlag som hörde av sig. Så bara, det var jättespännande manus. Så är det självupplevt. Och hon bara, nej, det är det inte. De bara, nej, men då är vi inte intresserade.
Oj!
Att det finns, särskilt när det är så här stora, starka känslor som liksom en huvudperson bär på, så vill, tror jag, gärna läsaren och kanske förlaget då också, att det ska vara något verkligt för den som har skrivit det. För annars blir det så här, vadå, sitter du och hittar på det att dina barn är dött? Vad är det för störd grej? Typ? Och det är så konstigt det där. Alltså det är en konstig balansgång, för det är ingen som förväntar sig att någon som skriver deckare har typ mördat hela sin släkt. Liksom.
Nej. Det var ju jätteintressant att höra. Men då är det kanske det man ska göra. Man ska skriva en så hemsk berättelse och så säga att det är sant. Ja. Jag har mördat 15 personer, men det är ingen som vet det.
Och därför måste jag skriva en synonym.
Ja, det blir för sig lite komplicerat. Men ja, varför inte? Det kanske kommer bli nästa stora grej. Har ni tips alla där ute? Ja, men, och jag tänker också på det här med Lisa Marklunds bok då, det här med maktbalansen. För just när man skriver om andra människor och då svartmålar någon, att det är klart att det blir, alltså ofta har ju författaren då väldigt mycket makt, och den andra, de personerna som blir utsatta kan ju inte riktigt försvara sig. Men det var ju en bok som kom relativt nyligen där det var tvärtom. När det var en journalist, nu är jag inte 100 på hur man uttalar hans namn. Jag skulle gissa på Paul Frigges kanske. Ja. I alla fall, han skrev ju en bok om Jan Guillou. Och det var ju uppenbarligen fel person att ge sig fan på.
Åh, jag hade ont i magen när det hände alltså.
Ja, men alltså han fick ju då, han har ju skrivit en granskning av hans liv. Nu vet inte jag, jag har inte läst den, men det var ju någon liten pyttedetalj vad jag förstår som inte stämde. Jag tror det var att Jan Guillou, han skrev att han inte hade fått något avgångsbetyg i någon årskurs och så hade han visst det. Mm. Och då gick Jan Guillou på så hårt så att den här boken drogs ju till slut tillbaka av, jag tror det var Nordstedts.
Mm.
Och då, jag menar, då vet vi att det är ju ganska ofta som böcker kommer ut och det är felaktigheter. Jag vet att Herman Lindqvist som vi pratade om innan, hans självbiografi var det ju felaktigheter. Så att, så att de fick gå ut med rättelser. Och
Hanne Kjöllers bok, herregud, den var ju bara fullproppad med felaktigheter. Hon tjoffar ju boxen in en liten rättelselapp angående en av händelserna bara typ den drogs ju inte heller in.
Nej, men den här boken om Gio gjorde ju det är ju helt, det är ändå ganska sjukt. Alltså det visar ju hur maktbalansen ser ut och hur den kan, för alltså att vissa personer har väldigt mycket makt inom kultur Sverige.
Yes. Oj, oj, får akta vem du bråkar med lite. Sen är det samtidigt så är det ju, kan det ju vara bra att bli stämd då eller till exempel bråkad med, men då gäller det att du faktiskt har alla möjlighet att lägga alla kort på bordet. Och de liksom är till din favör lite grann. Och jag tror att alltså hade förlaget bara så här backat upp Paul, då är det möjligt att det hade hänt. Då hade det slutat på ett annat sätt. Men det blev att just att de backade gjorde det omöjligt för honom att liksom stå pall det där. Och jag hörde någon radioinslag med honom något halvår efteråt när han... jag tyckte jag blev så himla tagen av det där, för att just han hade lagt så himla mycket tid på det och han själv trodde att det skulle bli hans stora journalistiska genombrott eller hans skrivande genombrott så här. Och så blev boken bara att den gavs ju ut i en annan titel och reviderad av ett annat förlag sen, och jag vet inte vad den hette då riktigt, men att det kändes ju inte som att den riktigt fick det bemötande som han hade drömt om för att uttrycka det milt.
Ja, och hade Nordstedts bara stått på sig så hade det kanske blivit en jättesuccé. Men det är ju ändå spännande att han backar. Och jag tänker på den här boken om kungen som kom. Jag menar, det är konstigt då att kungen inte gick på mer för att, eller han kanske gjorde det, men han uppenbarligen har då Jan Guillou mer makt än vad kungen. Han vände blad. Men det kunde ju Jan Guillou också ha gjort.
Ja, han hade kunnat bläddra förbi den felaktiga sidan och så han hade kunnat läsa det andra.
Ja, ja, men vem tror du att man ska passa sig för att skriva om då? Om jag skulle skriva en riktigt härlig självbiografisk roman med fiktiva inslag. Vem tror jag jag inte ska ge mig på i Kultursverige? Ja,
utöver mig då. Så nu ska jag passa dig jävligt noga. Så nej, men jag kan inte komma på någon. Det känns som Jan Guillou är nog nästan den värsta.
Ja, högsta hönset.
För jag tänker typ Ian Wachtmeister är också en sån här högljudd gubbe liksom. Men han har inte så mycket trovärdighet samtidigt. Han är mest där och gafflar och han är lite mer så här skojiga farbron. Så det är kanske inte heller. Men jag tänker det är ju ofta men så här mäktiga män med höga röster. De kan nog klampa över rätt många.
Ja, Leif GV älskar ju så många, så att honom hade det nog varit svårt att...
Ja, ta honom. Det kan bli en spännande debatt. Och så fabricerar du massa minnen från honom. Bara skriver hans självbiografi.
Ja.
Ett spännande projekt.
Ja, men verkligen.
Då har du också något att göra 2015.
Ja, det får bli mitt stora mål. Ja, men vad roligt det har varit att prata med dig om sanningen, Agnes.
Ja, detsamma. Vi måste nästan avrunda nu så att vi kan fortsätta med våra nya spännande idéer.
Ja, verkligen.
Nej, men det var jättekul som vanligt. Och alltså jag tycker att det är väldigt intressant och det är lite snårigt fortfarande, känner jag. Så att vad är sant och vad är inte sant och vad är verkligheten ens? Vad vet vi finns utanför våra egna huvuden egentligen? Vi vet ju ingenting.
Ja, Ja, Agnes, vad kul det är att vara igång med podden igen. Och vad roligt det här året ska bli. Jag ser verkligen fram emot alla projekt och alla spännande grejer som är på gång. Vad säger
ja,
du?
Ja, detsamma. Jag är jätteroligt. Kul avsnitt att prata om dig och kul år att se fram emot. Och också att få fortsätta följa alla som lyssnars väg mot den utgivna boken eller vad de går och drömmer om. Ni får gärna skicka små uppdateringar, ni som hört av er och ni som inte hört av er, om hur det går och sådär. Men ja, tack för idag. Det var kul att vara tillbaks som sagt efter nyåret och sjukdomarna. Och vill ni höra av er så går det att göra via vår Facebook-sida, Instagram eller forfattarpodd@gmail.com.
Ha det så bra allihop! Hej då!
Hej då, ha det bra, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.